Kapitel 14. Vita plymer. Vid första anblick tycktes silverkretsen bära ett missvisande namn. Men i Ibodar tyckte man om storslagna namn och ibland verkade man tycka att de var bättre ju sämre de passade. Den allra lortigaste och flottigaste av alla krogar som är sett i staden var genompyrd av stanken av mycket gammal fisk och bar namnet Drottningens strålande ära. Medan himmelens gyllene krona var en dunkel håla i Rahard på andra sidan floden, vars enda kännetecken var en blå ytterdörr och där mörka fläckar på det smutsiga golvet vittnade om gamla knivslagsmål. Silverkretsen var till för hästkapplöpningar. Mert tog av sig hatten och fläktade sig med det vida brättet. Han gick till och med så långt att han lossade på sjalen han bar för att dölja det ärr som löpte runt hans hals. Morgonluften dallrade redan i hettan, men inte desto mindre var de två långa jordvallarna som flankerade kapplöpningsbanan fullproppade med människor. Banan och vallarna var vad silverkretsen bestod av. Sålet av röster drängte nästan skränet från måsarna som kretsade ovanför. Det kostade ingenting att titta på, så här satt saltarbetare i sina vita skråvästar och utmärglade bönder som flytt undan de dragsvurna i inlandet, sida vid sida med tarabonesiska trashankar med genomskinliga slöjor framför de yviga mustascherna. Vävare i västar med lodräta ränder, boktryckare i västar med vågräta ränder och färgare med färgfläckar upp till armbågarna. Man såg amadishiska lantbor i helsvarta rockar knäppta ända upp till hakan trots att deras innehavare såg ut att snart kunna svettas ihjäl. Tillsammans med morandiska bykvinnor med långa färggranna förkläden, så smala att de inte kunde vara annat än för synskull. Här fanns till och med en handfull domanier. Männen hade korta rockar, om de hade någon alls. Kvinnorna klänningar i ylle eller linne, så fint vävt att det smet åt som siden. Här var lärlingar, arbetare från hamnen och lagerhusen, garvare som fick stå för sig själva mitt i trängseln på grund av lukten av deras arbete och smutsiga gatungar som alla höll ett öga på eftersom de stal allt de kunde komma åt. Bland folket här fanns det emellertid inte mycket silver att hämta. Alla dessa människor befann sig ovanför de tjocka hamptrossar som var uppspända mellan pålar i marken. Utrymmet nedanför var reserverat för dem som hade silver och för all del guld. De välborna, välklädda och välmående. Stroppiga betjänter skänkte upp vinbål i silverbägare till sina herrar. Pimpinetta kammarjungfrur fläktade sina härskarinnor med solfjädrar. Och Mert såg till och med en narr som gjorde krumsprång med vitmålat ansikte och pinglande bjällror på sin svartvita rock och kåpa. Högdragna herrar i höga sammetshattar svassade fram med smäckra svärd vid bältet och hår som räckte ner till sidenrockarna de hade draperade över axlarna, där de hölls fast med kedjor av guld eller silver under de smala broderade slagen. Några av kvinnorna hade kortare hår än männen, andra längre, friserat på lika många olika sätt som det fanns kvinnor där. De hade vidbrättade hattar med plymer eller ibland finmaskiga dok som skymde deras ansikten och långklänningar som oftast var skurna så att barmen blottades, antingen efter det lokala modet eller i utländskt snitt. Ädlingarna satt under färgstarka parasoller och glittrade med sina ringar, örhängen, halsband och armband av guld, elfenben och ädla stenar, medan de betraktade alla andra med illa dolt förakt. Välgödda köpmän och penningutlånare med bara någon spetsdetalj och kanske en brås eller en ring med en stor polerad sten bugade eller neg underdånigt inför de välborna som förmodligen var skyldiga dem enorma summor pengar. I silverkretsen bytte hela förmögenheter ägare och inte bara genom vadhållningen. Det sades att liv och ära också bytte ägare nedanför repen. Mert satte på sig hatten igen och lyfte handen, varvid en av bokarna kom. En vassnäst kvinna med smalt spetsigt ansikte och bredde ut sina beniga händer medan hon bugade och mumlade, som ers nåd önskar satsa, så ska jag också skriva. I bordarmålet hade en mjuk ton trots att det högg av slutet på vissa ord. Boken är öppen. Detta uttryck, liksom den bok som var broderad på bröstet till hennes röda väst, kom från en länge sedan svunnen tid då man skrev ned alla vad som ingicks i en bok. Men han misstänkte att han var ensam här om att veta det. Han mindes många saker som han aldrig hade sett från tider som sedan länge fallit i glömska. Han kastade en hastig blick på oddsen för morgonens femte lopp, skrivna med krita på en griffeltavla som polkaren höll upp bakom kvinnan i den röda västen och nickade sedan. Vind var bara tredje favorit, trots sina segrar. Han vände sig till sin följeslagare. Satsa alltihop på vind, Nellersin. Tyrenien fingrade tveksamt på spetsen till sitt oljade svarta skägg. Svetten glänste på hans ansikte, men likväl behöll han rocken med dess tjocka, blårandiga puffärmar knäppt ända upp i halsen och hade på sig en fyrkantig mössa i svart sammet som inte gjorde någonting för att hålla solen ur ögonen. Alltihop, Mert. Han talade lågmält för att kvinnan inte skulle höra. Oddsen kunde förändras utan förvarning ända tills man hade lämnat sitt bud. Bränn min själ. Men den lilla skäckiga ser snabb ut, och den gulbruna vallacken med silvermanen också. Dessa båda var favoriter idag, nya i staden och som allt nytt föremål för höga förväntningar. Mert brydde sig inte om att titta bort mot de 10 hästar som skulle delta i nästa lopp och som nu paraderade i ena änden av banan. Han hade redan tagit sig en god titt medan han satte upp Oliver på vind. Alltihop. Någon idiot har knutit upp svansen på skäcken. Han är redan halvt vansinnig av alla flugorna. Vallacken med silvermanen ser flott ut, men hovskäggen sitter i en dålig vinkel. Han har kanske tagit hem några segrar ute på landet, men idag kommer han att hamna sist. Hästar var någonting som han kände till på alldeles egen hand. Det var hans far som hade lärt upp honom, och Abel Cawthon var en förfaren hästkar. Han ser mer än flott ut, tycker jag, brummade Nellersin, men sen sa han inte emot mer. Bokerskan blinkade när Nellersin suckande fiskade upp den ena trinda börsen efter den andra ur sina svällande rockfickor. En gång öppnade hon munnen för att protestera. Men bokarnas illustra och hedersamma skrå hävdade alltid att de tog emot alla vad och satsningar, vilket belopp det vara månde. De slog till och med vad med redare och köpmän om huruvida ett skepp skulle sjunka eller priserna skulle ändras. Eller snarare var det själva skrået som gjorde det, inte enskilda bokare. Guldet hamnade i en av hennes järnbeslagna kistor, var och en buren av en kar med armar lika tjocka som Märts ben. Hennes vakter, hårdögda, snednästa män i lädervästar, som blottade ännu tjockare armar, höll i långa, mässingsförstärkta påkar. En annan av hennes underlydande räckte henne en vit bricka med en detaljerad bild av en blå fisk. Varje bokare hade sitt eget sigill, och på dess baksida skrev hon ned den satsade summan, oddsen och hästens namn med en tunn pensel som hon tog upp ur ett lackerat skrin som en söt flicka höll fram. Flickan var slank och hade stora mörka ögon som hon vände mot Mert med ett leende. Den spetsnästa kvinnan log sannligen inte. Hon bugade sig igen, gav flickan en örfil i förbifarten och gick därifrån viskande med sin polkar som skyndsamt torkade av sin griffeltavla med en trasa. När han höll upp den igen hade vind de sämsta oddsen. Flickan gned sig förstulet om kinden och blängde på Mert som om örfilen varit hans fel. Jag hoppas att din tur verkar här också, sa Nellersin, som försiktigt höll brickan medan bläcket torkade. En bokare kunde vara kinkig med att betala om bläcket kladdades ut. Och ingenstans var de kinkigare än i Ibodar. Jag vet att du inte brukar förlora, men jag har sett det ske, bränner mig. Det är en tös som jag har tänkt ta med ut på dansen ikväll. Bara en sömmerska. Han var adelsman, fast egentligen ingen dålig kar, och sånt var viktigt för honom. Men så söt att man blir alldeles torr i munnen. Hon tycker om grannlåt, grannlåt i guld. Hon tycker om fyrverkerier också. Jag har hört att det är några illuminatörer som håller på med förberedelser för en föreställning i natt. Det borde intressera dig, men det är grannlåt som får henne att le. Hon kommer inte att vara snäll mot mig om jag inte har råd att locka fram hennes leende, Mert. Du ska nog få henne att le, sa Mert tankspritt. Hästarna gick fortfarande i ring ovanför startpålarna. Oliver satt stolt på Vinds rygg med ett flin på sitt inte särskilt betagande anlete som var så brett att det nådde från det ena utstående örat till det andra. I Ibodar var det alltid pojkar som red kapplöpningshästarna. Några mil inåt landet använde man flickor som ryttare. Oliver var minst av dem som fanns här idag, den lättaste, även om hans långbenta grå vallack knappast behövde den fördelen. Hon kommer att skratta tills hon inte kan stå på benen. Melusin tittade på honom med rynkad panna, men han märkte det knappt. Mannen borde veta att guld var någonting som Mert aldrig behövde bekymra sig för. Han vann inte varje gång, men nära nog. Huruvida Vind segrade eller ej hade hur som helst ingenting att göra med hans tur, det var han viss om. Nej, guldet oroade honom inte, men däremot Oliver. Det fanns ingen regel som förbjöd pojkarna att använda sina spön på varandra istället för på hästarna. I alla lopp hittills hade Vind tagit ledningen och stannat där. Men om Oliver blev det minsta skadad, bara så mycket som ett blåmärke, skulle Mert aldrig få glömma det. Det skulle husmor Ernan, hans värdshusvärdinna, se till, med benägen hjälp från Ninive, Elaine, Birgitte och Avienda. Den forna spjutjungfrun och den besynliga kvinnan som Elaine hade tagit som väktare var de sista han hade väntat sig fulla av moderskänslor. Men de hade redan försökt flytta Oliver från vandrande kvinnan till Terracin-palatset bakom hans rygg. En plats med så många Aesir var det sista han önskade Oliver, eller för all del någon annan. Men det skulle förmodligen räcka med en bula för att Chertal Ernan egenhändigt skulle släpa iväg Oliver till palatset, istället för att säga åt Avienda och Birgitte att de inte hade någon rätt att ta pojken. Oliver skulle förmodligen gråta sig till sömns om han inte fick vara med i fler kapplöpningar. Men sånt förstod aldrig kvinnor. För säkert tusende gången svor Mert över Nellesin som smugit iväg med Oliver till kapplöpningarna den där första gången. Givetvis var de tvungna att komma på någonting att fördriva alla dessa sysslolösa timmar med. Men de kunde väl ha hittat på någonting annat. I kvinnornas ögon var det minst lika illa som att Nellesin hade lärt upp Oliver till ficktjuv. Här kommer tjuvjägaren, sa Nellesin och stoppade brickan i rockfickan. Han lät föraktfull. Han har du inte uträttat mycket hittills. Det hade varit bättre om vi tagit med oss 50 soldater till. Julian klev fram genom trängseln med bestämda steg. En mörk, hårdför kar med en tunn bambukäpp lika lång som han själv till vandringsstav. I sin röda tarabonesiska hatt, en konformad sak med platt topp och den enkla rocken som satt åt ned till om midjan för att sedan vidga sig ovanför stövlarna, välanvänd och helt tydligen inte ett rikemansplagg, skulle han normalt inte ha kommit nedanför repen. Men han låtsades studera hästarna och bollade demonstrativt ett tungt mynt i ena handen. Flera av bokarnas vakter ögnade honom misstänksamt, men tack vare guldkronan fick han passera. Nå, sa Mert surt och drog ner hattbrättet när tjuvjägaren var framme hos dem. Nej, låt mig berätta. De har slunkit ut ur palatset igen. Ingen såg dem lämna byggnaden. En gång till. Ingen har den bittraste aning om var de befinner sig. En gång till. Julian stoppade omsorgsfullt ner myntet i rockfickan. Han tänkte inte slå vad. Han verkade spara undan vartenda kopparöre han kom över. Alla fyra tog en täckvagn från palatset till en kaj vid floden där de hyrde en båt. Thom hyrde en annan för att följa efter och se vart de skulle. Inget dunkelt, otrevligt ställe att döma av hur de var klädda. Men det är klart, ädlingar tar ju på sig siden för att kräla i gyttja. Han flinade åt Nelle Sheen som la armarna i kors och låtsades vara upptagen av att studera hästarna. Egentligen visade Julian tänderna mer än log. Båda var tyrenier. Men i Cheer var klyftan mellan adel och ofrälse mycket vid och ingen av dem trivdes i den andres sällskap. Kvinnor. Flera fint klädda exemplar i närheten sneglade på Mert under sina färggranna parasoller. Han mötte bistert deras blickar trots att två av dem var riktigt söta, varvid de började skratta och tjattra sinsemellan som om han hade gjort någonting lustigt. En kvinna kunde göra samma sak om och om igen tills man var säker på att det var så hon alltid gjorde och sen göra någonting helt annat bara för att förvirra en. Men han hade lovat Rand att se till att Elaine kom helskinnad till Camelin och Ninive och Egwene med henne. Och han hade lovat Egwene att se till att de båda andra var trygga under denna resa till Ibordar, för att inte tala om Avienda. Det var priset för att få Elaine till Camelin. Fast för den skull hade de naturligtvis inte berättat varför de behövde ha honom här. Eller sagt 20 ord till honom sedan de kom fram till den förbannade staden. Jag ska se till att de kommer säkert fram, muttrade han för sig själv. Om jag så måste stoppa dem i varsin tunna och dra dem till Camelin på en kärra. Han var kanske den enda man i hela världen som kunde tala om ACJ på det viset utan att behöva se sig över axeln. Kanske till och med om han räknade Rand och de där kararna han var i färd med att samla ihop. Han rörde vid rävhuvudmedaljongen som hängde under hans skjorta för att förvissa sig om att den var kvar, trots att han aldrig tog av sig den, inte ens när han badade. Den hade sina brister, men han ville ändå påminna sig om dess närvaro. För en kvinna som inte är van vid att ta vara på sig själv måste Charibon vara fruktansvärt nu, mumlade Julian. Han iakttog tre beslöjade män i trådslitna rockar och smutsiga säckiga byxor som sprang upp för vallen, förföljda av två bokarvakter som viftade med sina klubbor. Det fanns ingen regel som sa att de fattiga inte fick komma nedanför repen, men det ansåg däremot vakterna. De två vackra kvinnorna som hade tittat på Mert såg ut att ingå ett eget vad om huruvida vakterna skulle hinna fatt tarabornierna eller ej. Vi har mer än tillräckligt av kvinnor som inte har vett nog att gå in när det regnar här, sa Mert. Gå tillbaka till kajen och vänta på Thom. Säg till honom att jag vill träffa honom så fort som möjligt. Jag måste få veta vad de där enfaldiga fruntimren har för sig. Julian tittade på Mert på ett sätt som nästan antydde att han var enfaldig. Det var trots allt just detta som de hade ägnat en dryg månad åt att försöka ta reda på, ända sedan de kommit hit. Tjuvjägaren kastade en sista blick mot de jagade männen och släntrade sedan tillbaka samma väg som han kommit, återbollande med sitt mynt. Mert rynkade pannan och spanade tvärs över kapplöpningsbanan. Det var knappt 50 fot till åskådarna på andra sidan och han kunde tydligt urskilja enskilda ansikten. En krokig, vithårig gubbe med lika krokig näsa. En vassnäst kvinna under en hatt som mest tycktes bestå av fjäderplymer. En lång kar som liknade en storkig grön sidenrock med guldtränsar. En ung kvinna med fylliga läppar och behagligt rundad figur som såg ut att när som helst kunna svälla ut över urringningen. Ju längre värmen höll i sig, desto färre och tunnare plagg hade kvinnorna i Ibordar på sig. Men för en gångs skull såg han dem knappt. Det hade gått flera veckor sedan han fått minsta skymt av de kvinnor som upptog hans tankar. Brigitte behövde verkligen ingen som höll henne i handen. Hon var hornsökerska, och enligt hans bedömning skulle den som besvärade henne vara ute på mycket hal is. Och Arianda. Det enda hon behövde var någon som hindrade henne från att sätta kniven i alla som sneglade på henne. För hans del kunde hon få hugga ner vem hon ville, så länge det inte var Elaine. Tronens dotter spatserade alltid runt med näsan i vädret. Men när Rand var i närheten blev hon mjuk som vax. Och även om Arianda uppförde sig som om hon tänkte hugga ihjäl varenda man som sneglade åt henne, så var hon precis likadan. Rand brukade veta hur man handskades med kvinnor, men att låta dem där båda komma tillsammans var som att hoppa ner i en björngrop. Katastrofen var hela tiden nära, och varför den inte redan hade inträffat var mer än Mert kunde begripa. Av någon anledning drogs hans blickar tillbaka till den vassnästa kvinnan. Hon var vacker, och män med lite rävaktigt drag. Ungefär i Ninivs ålder uppskattade han det till. Det var svårt att säga på detta avstånd, men han hade lika gott öga för kvinnor som för hästar. Fast en kvinna kunde förstås lura en snabbare än någon häst. Slank. Varför fick hon honom att tänka på halm? Det som syntes av hennes hår under den plymklädda hatten var mörkt. Nå, det fick göra detsamma. Brigitte och Arianda kunde klara sig utan vallning, och i normala fall skulle han ha sagt detsamma om Elaine och Ninive, hur vrångsinta, inbilska och allmänt odrägliga de än kunde vara. Att de hade smugit sig iväg hela denna tid skvallrade emellertid om motsatsen. Nyckeln var deras vrångsinthet. De var av den sorten som skällde ut en kar för att han la sig i deras angelägenheter och jagade iväg honom bara för att sedan klandra honom för att han inte fanns på plats när de behövde honom. Fast inte ens då skulle de erkänna att han behövdes. Inte de inte. Försökte man hjälpa till la man näsan i blöt. Gjorde man det inte var man en opolitlig skurk. Kvinnan med rävansiktet på andra sidan drog till sig hans blickar igen. Inte halm, ett stall, vilket var lika obegripligt. Han hade tillbringat många trevlig stund i olika stall med många unga kvinnor och några som inte var fullt så unga. Men den här kvinnan var klädd i en sedesamt skuren blå sidenklänning som slutade i en spetskrage strax under hakan och var prydd med ytterligare spets runt handlovarna. Hon var adlig och han skydde adelskvinnor som pesten. De var alltid högdragna och förnäma och väntade sig att man skulle lyda deras minsta vink. Märkligt nog fläktade hon sig med en solfjäder av vita plymer. Var hade hon sin kammarjungfru? En kniv. Varför fick hon honom att tänka på en kniv? Och eld. Någonting som brann i varje fall. Han skakade på huvudet och försökte koncentrera sig på nuet. Andra mäns minnen. Minnen av strider, hov och länder som försvunnit för hundratals år sedan fyllde luckor i hans egna minnen. Ställen där hans egna upplevelser plötsligt tunnades ut eller var helt försvunna. Till exempel mindes han tydligt hur han flytt från Chewfloden med Moraine och Lan, men nästan ingenting mer förrän de kom fram till Caimlin. Både före och efter det fanns det också luckor. Om nu hela år av hans egen uppväxt var borta, hur kunde han då vänta sig att han skulle kunna minnas varenda kvinna han någonsin mött? Kanske påminde hon honom om någon kvinna som var död och begraven sedan 1000 år eller mer. Ljuset skulle veta att det hände nog så ofta. Nåväl. Det fanns 4 kvinnor som fick honom att slå knut på hjärnan här och nu. Det var de som var viktiga. Ninive och de andra skydde honom som om han haft loppor. 5 gånger hade han gått till palatset. Den enda gång de tagit emot honom hade de bara sagt att de var för upptagna för att prata med honom och skickat iväg honom som en springpojke. Slutsatsen var inte svår att dra. De var rädda att han skulle blanda sig i vad det nu var som de sysslade med. och den enda anledning han skulle kunna ha till det var om de utsatte sig för fara. De var inte fullständigt enfaldiga, nog för att de brukade uppföra sig som idioter, men helt bakom flötet var de inte. Såg de faror så berodde det på att det fanns faror. Det fanns platser i staden där det räckte att man var utsocknes eller verkade ha pengar för att man skulle få en kniv i ryggen. Och om de såg faran för sent skulle inte ens kraften hjälpa då. Och här stod han med Nellechin och ett dussin bra karar från Röda Handen. För att inte tala om Thom och Julian som faktiskt fått varsitt rum bland palatsets tjänstefolk utan att någon av dem kunde göra mer än rulla tummarna. De där tanklösa fruntimren kunde fortfarande sluta med halsarna uppskurna. Inte om jag kan hindra det, morrade han. Vad? Sa Nellechin. Titta, Mert, nu ställer de upp sig. Ljuset bränner min själ. Jag hoppas att du har rätt. Jag tycker inte den där skäcken ser halvgalen ut, bara ivrig. Hästarna svassade fram till sina platser mellan höga störar som var nerstuckna i marken, krönta med vimplar som fladdrade i den varma vinden. Blå, gröna, alla upptänkliga färger, en del randiga. 500 steg bort längs banans hårt packade röda jord stod en likadan rad vimpelprydda störar. Varje ryttare måste runda den stör som hade samma färg på vimpeln som den han hade till höger om sig vid tävlingens början och sen återvända till startplatsen. Två bokare stod i varsin ända av raden med hästar, strax framför dem. Det var en rundnätt kvinna och en ännu rundare man, båda med varsin vit tygbit som de höll upp i luften. Bokarna turades om att sköta denna uppgift och ingen fick ta emot satsningar på ett lopp som han eller hon själv gav startsignal för. Bränner mig, muttrade Nellechin. Ljus, Karl, lugna ner dig. Du ska nog få kittla din lilla sömmerska under hakan. Det sista ordet drängtes av ett vrål när de vita tygbitarna sänktes och hästarna satte av. Till och med ljudet av deras hovar drängtes under publikens rop. Efter 10 steg hade Vind tagit ledningen med Oliver tätt tryckt mot sin hals, medan den gulbruna med silvermanen låg bara en huvudlängd bakom. Skäcken var kvar i klungan där ryttarna redan piskade ursinnigt med sina spön. Jag sa ju att den gulbruna var farlig, stönade Nellechin. Vi borde inte ha satsat alltihop. Mert brydde sig inte om att svara. Han hade en börs till i fickan och lösa mynt därtill. Han kallade börden för sin fröpåse. Med den, eller bara ett par av mynten i den och ett parti tärning kunde han snart bygga upp sin förmögenhet igen. Vad som än hände under förmiddagen. Efter halva banan höll Vind fortfarande ledningen medan silvermanen höll sig kvar. Nästan en full hästlängd före nästa häst. Skäcken var på 5:e plats. Det var efter vändningen som det blev farligt. Pojkarna i klungan piskade ofta efter dem som rundat störarna före dem. Märts blick följde hästarna, gled över den vassnästa kvinnan igen och drogs tillbaka med ett ryck. Åskådarnas rop tonade bort. Kvinnan skakade sin solfjäder mot hästarna och hoppade upphetsat upp och ner. Men plötsligt såg han henne i blekgrön klänning och en dyrbar grå mantel med håret uppsatt i ett spetsnät och kjolarna uppdragna kring fötterna medan hon försiktigt trippade fram över golvet i ett stall inte långt från Camlin. Rand låg fortfarande och stönade i halmen trots att febern verkade ha gått över. Nu låg han i varje fall inte och ropade åt folk som inte fanns där. Mert tittade misstänksamt på kvinnan när hon la sig på knä bredvid Rand. Kanske kunde hon hjälpa till, så som hon hade påstått. Men Mert var inte längre lika tillitsfull som han en gång varit. Vad gjorde en fin dam i ett stall ute på landet? Han smekte det rubinkrönta skaftet till dolken han hade gömd under rocken och undrade varför han någonsin litat på någon. Det lönade sig aldrig. Aldrig. Svag som en nyfödd kattunge, sa hon medan hon sträckte in handen innanför manteln. Jag tror En kniv dök upp i hennes hand och flög iväg mot Märts hals med sån plötslighet att det skulle ha blivit hans död om han inte varit beredd. Han kastade sig platt mot golvet, grep tag i hennes handled och sköt bort den från sig samtidigt som han satte den krökta dolken från Kjärda Logoff mot hennes smala vita hals. Kvinnan stelnade, försökte se ner på den vassa udden som tryckte mot hennes hud. Han ville skära till, särskilt när han såg hennes egen kniv som satt inborrad i stallväggen. Runt den smala klingan växte en bränd svart cirkel och en tunn rökstrimma steg från träet som när som helst skulle flamma upp. Märt rös och gned sig om ögonen. Bara att bära kniven från Kjärda Logoff hade nästan tagit död på honom och dessutom gnagt alla dessa hål i hans minne. Men hur kunde han glömma en kvinna som hade försökt döda honom? En mörk vän, det hade hon erkänt, som försökt döda honom med en dolk som hade fått vattnet där de slängt ned den att koka efter att de bundit henne ute bland seldonen. En mörk vän som hade jagat honom och Rand. Hur kunde det slumpa sig att hon var i Ipodar samtidigt som han och dessutom på kapplöpningarna samtidigt som han? Taveren kunde vara svaret. Han var ungefär lika förtjust i att tänka på det som på det förbannade Valeris horn. Men faktum kvarstod att de förlorade visste hans namn. Incidenten i stallet hade inte varit sista gången som mörkvänner försökt göra slut på Mert Cawthons liv. Han var nära att falla framstupande när Lechine plötsligt började dunka honom i ryggen. Se på honom, Mert! Himlens ljus, se på honom! Hästarna hade rundat de bortre störarna och hunnit en god bit på tillbakavägen. Med framsträckt nos och fladdrande man och svans susade vind över banan med Alver klistrad vid ryggen som en del av sadeln. Pojken red som om han vore född på hästryggen. Fyra hästlängder bakom dem galopperade skäcken ursinnigt medan ryttaren piskade på den i ett fåfängt försök att komma närmare. Så fortsatte det tills de flög över mållinjen med närmsta häst tre längder bakom. Den gulbruna silvermanen kom sist. Vinnarnas glädjerop överröstades av förlorarnas stön och svordomar och en skur av värdelösa brickor regnade över banan tätt följda av dussintals av bokarnas tjänare som skulle städa bort dem innan nästa lopp. Vi måste hitta den där kvinnan, Märt. Jag skulle inte bli förvånad om hon försöker smita utan att betala vad hon är skyldig oss. Vad Märt hade hört var bokarskrået minst sagt stränga redan första gången någon av deras medlemmar försökte sig på någonting sånt. Och andra gången straffades det med döden. Men de var ofrälse och det räckte för Lechine. Hon står där borta, fullt synlig. Märt pekade utan att ta blicken från mörkvännen med rävansiktet. Kvinnan blängde på en bricka, slängde den på marken och lyfte till och med upp kjolarna för att stampa på den. Uppenbarligen hade hon inte satsat på vind. Fortfarande grimaserande började hon leta sig ut genom vimlet. Märt stelnade till. Hon var på väg därifrån. Hämta vår vinstnällersin och ta sen med dig Oliver tillbaka till värdshuset. Om han missar sin läsningslektion kan du kyssa den svartes egen syster innan husmor Annan släpar iväg honom till en ny kapplöpning. Vart ska du? Jag såg en kvinna som har försökt döda mig, sa Märt över axeln. Ge henne lite grannlåt nästa gång, ropade Lechine efter honom. Det var inte svårt att följa kvinnan med den vita fjäderhatten som guppade genom trängseln på andra sidan. Där jordvallarna slutade fanns en stor öppen plats med grant lackerade täckvagnar och bärstolar som väntade under kuskarnas och bärarnas vaksamma tillsyn. Märts häst Pricken var en av de tjogtals hästar som bevakades av medlemmarna i stallknäktarnas ärevördiga och vördnadsvärda skrå. I Ibordar fanns det ett skrå för det mesta och ved den som gjorde intrång på dess område. Här stannade han upp, men kvinnan fortsatte förbi de ekipage som fört hit de rika eller högättade. Ingen tjänarinna och tydligen inte ens en bärstol. I den här hettan gick man inte om man hade råd att åka. Hade hennes nåd råkat på obestånd? Silverkretsen låg strax söder om den höga, vitkalkade stadsmuren. Kvinnan promenerade kanske 100 steg längs vägen tills hon var framme vid Moldinerportens spetsiga valv och fortsatte in. Märt följde efter och försökte att verka oberörd. Porten var en dunkel tunnel, 10 famnar lång, men hatten syntes tydligt bland de förbipasserande. Folk som var tvungna att använda fötterna bar sällan plymer. Hon verkade veta vart hon skulle gå på andra sidan. Plymerna slingrade sig fram genom folkvimlet framför honom, målmedveten men utan brådska. I Bordeaux lyste vitt i morgonsolen. Vita palats med vita kolonner och avskärmade smidesjärnsbalkonger låg sida vid sida med vitkalkade väverier, fiskbutiker och hyrstall. Stora vita boningshus med spjälförsedda luckor för de välvda fönstren stod bredvid vita värdshus med målade skyltar över dörren och öppna marknader under tak där levande får och höns, kalvar och gäss kacklade och bräkte invid sina redan slaktade och upphängda gelikar. Allt var vitt, sten eller puts, utom här och där ett band av rött, blått eller guld på lökformade kupoler och spetsiga balkongomgärdade torn. Överallt öppnade sig gatorna mot olika torg, alltid med en stor staty eller en plaskande fontän som bara gjorde hettan än mer påtaglig och alltid fullpackade med människor. Staden var full av flyktingar och dessutom köpmän och handelsmän av alla slag. Det fanns alltid någon som kunde sko sig på andras elände. De varor som tidigare hade gått från Salde till Aradoman kom nu flodvägen till Ibodar, liksom det gods som forslats från Amadicia till Terrabon. Alla var i rörelse, för en skärv eller 1000, för en bit bröd att äta. Den arom som hängde tung i luften bestod av lika delar parfym, damm och svett. Tillsammans gav det en lukt av desperation. Staden var genomkorsad av kanaler, fulla av pråmar och korsade av dussintals broar, vissa så smala att 2 människor fick klämma sig förbi varandra. Andra så stora att de kantades av regelrätta butiker som hängde ut över vattnet. På en av dessa insåg Märt plötsligt att den vita hatten hade stannat. Han gjorde likadant medan folkmassan fortsatte välla förbi honom. Butikerna på bron var egentligen bara öppna träskjul med tunga plankluckor som kunde dras ner när man stängde för natten. Nu var luckorna uppskjutna som skyltar över butikerna. På den som syntes ovanför den vita hatten var en våg och en hammare målade i guld. Detta var emblemet för guldsmedernas skrå, om än inte för någon särskilt framstående medlem i detta fall. Genom en lucka i trängseln såg han hur hon kastade en blick över axeln och han skyndade sig att vända sig mot det lilla ståndet till vänster. På dess bakre vägg hängde ringar och tavlor med stenar som slipats och skurits på alla möjliga sätt. "Önskar er snåde ny sigillring?" frågade den fågelliknande mannen bakom disken samtidigt som han bugade sig och gnuggade händerna. Han var mager som en sticka, men behövde inte oroa sig för att någon skulle försöka stjäla hans varor. På en pall i ena hörnet satt en enögd kar som förmodligen inte skulle ha kunnat stå raklång i det lilla skjulet och som mellan sina massiva knän hade en knölpåk med spikförsedd topp. Som er snåd ser kan jag snida vilken bild som helst. Och naturligtvis har jag provringar för att hitta rätt storlek. Får jag titta på den där? Märt pekade på måfå. Han behövde ett svepskäl för att stå där tills kvinnan fortsatte. Dessutom kunde det vara ett gott tillfälle att bestämma vad han egentligen skulle göra. Ett fint exempel på den långa stilen i snåd. Mycket populärt just nu. Den är av guld, men jag arbetar även i silver. Tänka sig. Jag tror att det är rätt storlek. I snåd vill kanske prova. Ersnåd vill kanske inspektera de fina detaljerna i snideriet. Föredrar Ersnåd guld eller silver? Med en grymtning som han hoppades kunde tas för ett svar på några av frågorna satte Mert ringen på vänsterhandens långfinger och låtsades granska den mörka ovalen av snidat sten. Det enda han egentligen såg var att den var lika lång som fingerleden. Med nedböjt huvud studerade han kvinnan ur ögonvrån så gott det gick genom de öppningar som bildades i vimlet. Hon höll upp ett brett, platt guldhalsband mot ljuset. Det fanns ett stadsgarde i Ibodar, men det var inte särskilt effektivt och syntes sällan ute på gatorna. Om han anklagade henne för att vara mörkvän skulle hans ord väga mot hennes. Och även om han blev trodd kunde det hända att ett par guldmynt skulle sätta henne på fri fot igen, trots anklagelsens tyngd. Stadsgardet var billigare än en domare, men båda gick att köpa, om inte någon mäktig person övervakade det hela. Och hade man tillräckligt mycket guld gick det till och med då. En svängande mantel i vimlet förvandlades plötsligt till en vitrock med spetsig hjälm och lång ringbrynja som sken likt silver i solen. Den snövita manteln med den flammande gyllene solen böljade bakom mannen när han skred fram med självsäkra steg, förvissade om att han skulle beredas väg genom trängseln, vilket också skedde. Det fanns inte många som frivilligt gick i vägen för ljusets söner. För varje blick som gled bort från mannens stenansikte var det dock någon annan som tittade gillande på honom. Den rävliknande kvinnan inte bara tittade öppet på honom utan log dessutom. Om Mert drog henne inför rätta kunde det sluta med att hon hamnade bakom galler, eller också inte. Men det kunde också bli gnistan som satte eld på en stad full av rykten om att det fanns mörkvänner i Terrasin-palatset. Vitrockarna var bra på att hetsa upp pöbelhopar och i deras ögon var Eichedir mörkvänner. När vitrocken passerade henne la hon ner halsbandet, tydligen motvilligt, och vände sig om för att gå. Faller stilen er snåd i smaken? Mert spratt till. Han hade glömt bort både den magre mannen och ringen. Nej, jag vill inte ha. Med rynkad panna drog han i ringen igen. Den rörde sig inte. Ni behöver inte dra. Stenen kanske spricker. Nu när Mert inte längre var en eventuell kund var han inte längre i snåd heller. Karn fnös och höll ett öga på honom för den händelse att han skulle försöka smita. Jag har lite fett. Daryl, var är fettkrukan? Vakten blinkade och kliade sig i huvudet som om han undrade vad en fettkruka var. Hatten med de vita plymerna var redan halvvägs till brofästet. Jag tar den, snäste Mert. Han hade inte tid att pruta. Han grävde fram en näve mynt ur rockfickan och slängde dem på disken. Det var mest guld och lite silver. Räcker det? Ringmakaren spärrade upp ögonen. Lite för mycket, sa han med skälvande röst. Han tvekade med händerna över mynten. Sen sköt han tillbaka ett par silverören mot Mert. Blir det bra? Ge dem till Daryl, morrade Mert samtidigt som den fördömda ringen gled av hans finger. Den magre mannen skrapade skyndsamt åt sig resten av pengarna så det var för sent att försöka backa ur affären. Mert undrade hur högt överpris han egentligen hade betalat. Han stoppade ringen i fickan och skyndade iväg efter mörkvännen. Hatten syntes ingenstans. Två likadana statyer smyckade slutet av bron. Bleka marmorkvinnor, över en famn höga, båda med ena bröstet blottat och en hand lyftad för att peka mot någonting uppe på himlen. I Ibodar symboliserade en naken bringa öppenhet och ärlighet. Utan att bry sig om att folk stirrade klättrade Mert upp bredvid den av kvinnorna och la ena armen om hennes midja för att få stadga. En gata löpte längs kanalen och två andra löpte iväg i sned vinkel på andra sidan. Alla tre fulla med människor, kärror, bärstolar och vagnar. Någon hojtade med sträv röst att riktiga kvinnor var varmare, vilket vann ett flertal skratt ur folkvimlet. Vita plymer uppenbarade sig bakom en blålackerad täckvagn i den vänstra av gatorna som grenade sig från bron. Mert hoppade ned och knuffade sig fram efter henne utan att bry sig om de ilskna svordomarna från folk han stötte emot. Det var en sällsam jakt. I trängseln, där täckvagnar och kärror idligen kom i hans väg, kunde han inte hålla hatten inom synhåll från gatan. Han sprang upp på den breda marmortrappan framför ett palats och fick en ny skymt, kilade ner igen och fortsatte tränga sig fram. Från kanten till en hög fontän fick han syn på henne igen. Sen från en tunna som stod på högkant vid en mur och en lår som just blivit lossad från en oxkärra. Vid ett tillfälle klängde han sig fast vid sidan av en vagn tills kusken hotade honom med piskan. Med allt detta klättrande och spanande tog han inte in särskilt mycket på mörkvännen. Men å andra sidan hade han fortfarande ingen aning om vad han skulle göra om han kom i kapp henne. Plötsligt, när han hävde sig upp på en smal list kring fasaden på ett av de stora boningshusen, var hon inte längre där. Han spejade vilt upp och ner för gatan. De vita plymerna slingrade sig inte längre fram genom trängseln. Där han stod hade han utsikt över ett halvdussin hus som liknade det han klängde sig fast vid. Flera palats av olika storlekar, två värdshus, tre krogar. En knivsmedsverkstad med en kniv och en sax på skylten och en fiskhandlerska med en bräda där 50 olika sorters fisk var målade. Två mattvävare med sina varor utbredda under utfällda markiser, ett skrädderi och fyra tyghandlare. Två butiker med lackvaror, en guldsmed, en silversmed, ett hyrstall. Listan var för lång. Hon kunde ha gått in var som helst eller ingenstans. Hon kanske hade vikit in på en tvärgata utan att han såg det. Han hoppade ner och rättade till hatten, muttrande för sig själv. Och såg henne. Nästan längst upp på en bred trappa som ledde till ett palats nästan rakt över gatan. Redan halvt dold bakom de höga räfflade kolonnerna som kantade ingången. Palatset var inte stort, med bara två smala tornspiror och en ensam päronformad kupol med röda band. Men i Ibordar överlät man alltid palatsens bottenvåningar åt tjänstefolk, kök och liknande. De finare rummen var placerade högre upp för att kunna komma i åtnjutande av brisen. Två lakejer i svartgul livré bugade sig djupt och svängde upp de snidade dörrarna innan hon hunnit fram till den. Där inne neg en tjänstekvinna för henne och såg ut att säga någonting innan hon vände sig om för att leda henne längre in. Kvinnan var känd i huset, det kunde han sätta allt han ägde på. Efter att dörrarna stängts stod han kvar en stund och studerade palatset. Det var långt ifrån något av de ståtligaste i staden, men endast någon av adlig börd skulle våga bygga någonting sånt. Men vem i själva domesvalget är det som bor där, muttrade han slutligen och tog av hatten för att fläkta sig. Inte hon, inte om hon var tvungen att gå till fots. Ett par frågor på krogarna längs gatan skulle ge honom svaret. Och snart skulle man känna till hans förfrågningar i palatset, så sant som att man blev smutsig om man stack händerna i jorden. Någon sa, Carradine. Det var en tanig, vithårig man som stod och hängde i skuggan en bit bort. Mert tittade frågande på honom, varvid gubben sprack upp i ett flin som visade en tandrad med många luckor. Hans hopsjunkna axlar och fårade ansikte passade illa med den fina grå rock han bar. Trots en tunn spetskrag var han själva sinnebilden av svåra tider. Du frågade vem som bor där. Chelsea-palatset är uthyrt till Jachim Carradine. Mert slutade vifta med hatten. Menar du vitrockarnas ambassadör? Jajamän. Och inkvisitor under ljusets hand. Gamlingen knackade sig på den krökta näsan med ett benigt finger. Båda såg ut att ha varit brutna flera gånger. En man som jag inte skulle besvära om jag inte var tvungen. Och då skulle jag ändå tänka efter tre gånger först. Utan att tänka på det hummade Mert en stump av stormen från bergen. Sannligen inte någon man besvärade i onödan. Av vitrockarna var åklagarna de allra otrevligaste. En vitrocksinkvisitor som hade en mörk vän på besök. Tack ska du ha. Märt hajade till. Karn var försvunnen, slukad av folkmassan. Det var besynligt, men han hade sett bekant ut. Kanske ännu en länge sedan död bekanting som kom uppflytande ur de gamla minnena. Kanske. Sen slog det honom som om en av illuminatörernas nattblomster exploderat i hans huvud. En vithårig man med kroknäsa. Samme gamle man hade varit vid silverkretsen, stått inte långt från kvinnan som just hade gått in i Carradines hyrda palats. Han vred hatten mellan händerna och kastade en besvärad blick mot palatset. Så här fullt av gungflyn var det inte ens i märden där hemma. Plötsligt kände han hur tärningarna började rulla i hans huvud, och det var alltid ett dåligt tecken.